Ja, det var riktigt underbart det här. Roligt att se er. Glad att vara här igen. En del känner jag igen, åtminstone ansiktena på, men det är värre med namnen. Det är märkligt hur anden talar till oss. Tack för din inledning här, broder. Det var underbart. Och åtminstone ett par stycken utav sångerna ni sjöng, ungdomar, tog tag rejält i mig. Det är så här att när man ska tala Guds ord så kan man välja att göra det som om det var ett föredrag. Eller om man vill att det ska vara mat, andlig mat. Jag brukar säga så här att får jag inte någonting som riktigt bränner till så vill jag inte gå upp. Det var väldigt nära att jag inte hade gått upp ikväll för att det var väldigt mycket halm och strå när jag försökte tänka på. Jag tänkte på den ena bibeltexten för och den andra efter. Sånt som har varit underbart och levande för mitt hjärta många gånger. Och jag läste och jag sa, men käre Gud, det här går ju inte. Nu sa jag till Gud så här, att vill du att jag ska säga någonting i Sion som jag så väldigt gärna gör? Jag tycker ju det är så roligt att få vara här och dela ordet med er. Vill du det, Gud, sa jag här om kvällen, så måste du låta det bränna till. Annars får jag säga återbud. Ni vet att man kan bli en pratmakare. Det skulle inte vara så svårt för mig. Och därför måste jag alltid be Gud om nåden. Att få levande ord. Och jag ska läsa ur min bibel, men innan jag gör det så vill jag att vi beder tillsammans ännu en gång. Och jag ber dig, Herre, att du ska ta herraväldet över våra tankar och sinnen den här stunden. Jag tackar dig för att du har vunnit en seger över ovännens här. Och du är här ikväll som segerförste ifrån Golgata, Herre. Du är här för att jaga mörkret på flykten och låta vårt lilla ljus lysa klart, kära Herre Jesus. Så att vi får syn på dig och vem du är. Och det du har gjort för oss, jag ber dig i Jesu namn. Ta hand om min egen själ, Herre, styr mina tankar, styr min tunga, smörj mitt huvud med olja, låt min bägare flöda över. I Jesu namn, amen. Det var en gång, så börjar många sagor. Jag ska inte berätta någon saga. Men jag ska ändå börja mitt vittnesbörd på det sättet. Det var en gång när det inte fanns något mörker. Nu är det många som redan tycker att det är obehagligt att det håller på att bli höst. Mörkret kommer så tidigt, säger man. Det var en gång då det inte fanns något mörker. Det var en gång då det inte fanns något hat. Nu ser jag fruktansvärt mycket hat i vår värld. Men det var en gång då det inte fanns. Det var en gång då det inte fanns någon skilsmässa. Så är det inte längre. Det var en gång då det inte fanns något utanförskap då det bara fanns gemenskap. Så är det inte längre. Och det var en gång då det inte fanns någon död. Och för att få veta hur det var då, så måste vi gå tillbaka till den allra första begynnelsen. Det står om Gud när han såg på det han hade skapat, att det var gott. Det fanns ingenting som han tittade på och sa, ja, det här blev väl inte så bra. Utan det står, han såg att det var gott. Men så heter det så här. I den gemenskapen som vi känner till, tror jag alla som är här ikväll. Den gemenskapen i Edens lustgård. Då en man och en kvinna som var skapade till Guds avbild plötsligt hade nåtts utav en annan kraft, en annan makt. Och det heter så här när jag läser ifrån den sjunde versen i första Mosebokens tredje kapitel. Då öppnades ögonen på den båda. Ja, men det var väl underbart. Öppnade ögon. Det är väl någonting att eftertrakta. Insikt. Men så står det så här. Och de märkte att det var nakna. Då öppnades ögonen på den båda, och det märkte att det var nakna. Och då börjar människan att själv försöka lösa problemet. Och rakt igenom hela historien, rakt igenom den här boken, så kan vi läsa om hur människan med all sin underfundighet, all sin list, all sin intelligens, alla sina möjligheter försöker att laga det som har gått sönder. Man står där med sin nakenhet. Och plötsligt så finns det inte längre någon gemenskap som är självklar. För det står vid kvällsbrisen. Hörde de Herren Gud vandra i lustgården? Ja, de hade vandrat där tillsammans i den här underbara trädgården. Gemenskap, kärlek mellan Gud och de människorna som fanns där. Och nu hör man honom vandra i lustgården. Men nu är det någonting som har förändrats. Nu är det någonting som har gått förlorat. Och det är själva grunden till gemenskapen. Och i dess ställe så har nu rädslan tagit plats. Då gömde de sig, står det. Då gömde de sig för Herren. För Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Det här är underbart. Det här är väldigt underbart. Det här är första gången som vi ser Gud gripa in mot en förtappad värld. Och jag tycker så mycket om den här meningen. Men Herren Gud kallade på mannen och sa: var är du? Han svarade: jag hörde dig. Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt. Eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Då sa Gud: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, och här har du människan i ett nötskal. Det här känner du igen. Mannen svarade: kvinnan som du gav mig bjöd mig att äta. Det alltid någon, finns alltid någon att skylla på. Och då säger Eva så här, för då säger Gud till Eva: vad är det du har gjort? Vad är det du har gjort? En sån där livsviktig fråga. Vad är det du har gjort? Och hon är precis av samma kaliber som sin Adam. Hon säger: ormen bjöd mig. Nu finns det ingen rakrygghet längre i människan. Nu finns det ett syndafall. Och där syndafallet är en verklighet, där kommer också bristen på raka ryggar, vill jag påstå. Då smyger man, då gömmer man sig och så skyller man på någon annan så långt det är möjligt. Ja, vi skyller väl på politikerna vi då. Eller också skyller vi på någon annan på något vis. För så det är ju inte vi som bär ansvar för någonting, eller hur? Och kör en bil i diket här ute på vägen, ja, då kommer det att stå spalter på Facebook att det är någon som rår för det också, som sannoliken borde sköta sig bättre. Så där är vi. Såna är vi. Såna blev vi. Men sen kommer någonting. Jag hoppar lite fram och jag hoppas att det inte gör någonting. Att det ändå går att följa med. För lite längre fram i samma kapitel. Där står det så här i den 21 versen. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Jag sa, när de upptäckte sin nakenhet, sin brist, då började de och skulle fixa till det hela. Och vad hade de att tillgå? Ja, inga väverier, men fikonträd fanns det. Jag vet inte hur stort ett fikonlöv är. Jag har inte forskat i den saken. Det kan sitta någon här som vet det. Men oavsett så ser jag att man skapar sig en klädnad utav fikonlöv för att man vill dölja sin nakenhet. Och så har människosläktet fortsatt. Man måste dölja sin brist. Man måste dölja sin längtan. Man måste dölja sina onda tankar. Man måste dölja det ena eller det andra. Så man skapar sig naturligtvis en klädnad som duger. Man kan klä sig i läkarrock. Det är inget fel på att vara läkare. Man kan klä sig i prästkappa. Det är inget fel på att vara präst heller, får vi hoppas. Man kan klä sig i kungliga dräkter. Man kan klä sig i politiska ämbeten. Man kan klä sig i allt det som man själv som människa har förutsättning att skapa åt sig. Men så är det fikonlöven räckte inte. Fikonlöven dög inte. Gud ville klä sina människor i någonting som höll. Och på det sättet är det med det här som jag har räknat upp. Alla de här fina sakerna som människan själv kan skapa åt sig. För att bli en god människa kanske. För att passa i samhället. För att fylla sin funktion. Alla de klädningarna, de duger inte. Vad säger jag nu då? Jo, jag ska återkomma till den här versen sen. Jag läser den en gång till. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn. Och då ska ni komma ihåg vad jag säger nu. Någon måste dö. Och han gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Och Herren Gud sa, se människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård. För att jag skulle bruka jorden som det tagits från. Han drev ut människan. Och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Jag sa, det var en gång då det fanns gemenskap. Det var en gång då det inte fanns något hat. Det var en gång då det inte fanns någon död. Men nu är det annorlunda. Nu jagas. Det står faktiskt att Gud drev ut dem. Och så stänger han vägen till lustgården. Och han är så noga med att de inte ska kunna ta sig tillbaka. Så han sätter alltså keruber och flammande svärd för att bevaka vägen. Varför är detta så nödvändigt? Hade de inte kunnat få stanna i lustgården? Han hade väl kunnat förlåta dem där och då. Därför att Gud är väl en förlåtande Gud? Nej du, Gud är en rättfärdig Gud. Han är en helig Gud. Gud kunde inte låta synden som hade tagit intrång i gemenskapen få permanentas och bli bestående till evig tid. Han måste bryta. Och därför så jagar han ut Adam och Eva ifrån lustgården och så stänger han dörren och ingen skulle kunna komma dit in. Och så får vi en mänsklighet som pysslar med sina fikonlöv, ni förstår bilden. Så får vi en mänsklighet som degenererar årtusende efter årtusende. Så att idag så är den så långt ifrån den skapelse som Gud en gång såg på och såg att den var god. Jag ska inte trötta ut er vänner med att tala om praktiskt överfört hur det ser ut med denna fördärvade skapelse i vår tid. Varken när det gäller naturen eller när det gäller människan. Men ni vet det. Ni vet det. Och ni har funderingar på vem ni ska skylla på. Det vet jag. Men så det finns bara en enda möjlighet att komma till rätta med detta. Och det är någon måste dö. Därför att människan blir så alltigenom fördärvad så att vi hatar varandra. Vi ser ner på varandra. Vi stänger dörren för varandra. Vi stänger gränser för varandra. Vi stänger allt vi kan för att vår egoism, den stora egenkärleken, ska få plats att växa och utvecklas. Och under tiden så blev det så här. Jag läser i Jobs bok. Från staden hörs det döendes jämmer. Svårt sårade ropar på hjälp. Eller som det står i en annan översättning. Utstötta. Ur människans samfund, människors samfund, jämrade sig. Från dödslagna själar uppstiger ett rop. Det blev kontentan av det som hände i Edens lustgård den där dagen. Och det är vår verklighet. Vi kan blunda och sjunga om himlen, det hjälper inte ett dugg. Det hjälper inte ett dugg om vi så blir de vackraste människorna på jorden och de godaste. Det hjälper inte ett dugg. Från dödsslagna själar uppstiger ett rop. Vad är det som ska till? Någon måste dö. Och när vi kommer i, nu började jag i Bibelns första bok, och ni vet att jag ofta så gör jag på det sättet. Jag börjar långt fram och fortsätter bakåt eller tvärtom. Och när vi kommer till Bibelns sista bok, då möter jag ett ord. Det är Johannes, aposteln Johannes, som befinner sig på Patmos. En ö som heter Patmos. Och dit har han blivit skickad för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Och där upplever han någonting, att själva himmelen kommer så nära så att han får skriva ner sånt som skulle vara oss till hjälp i den här tiden. Och nu så ser han en bokrulle. Och en väldig ängel som ropar med hög röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Där har du på något sätt, jag ska inte utveckla den tanken, men lite kort bara. Där har du människans hemlighet i denna bokrulle. Där har du det. I den bokrullen finns allt det som är fördolt för oss människor. Och ingen kunde öppna den. Och Johannes, han säger så här: jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Och jag tänker på alla dessa hjälplösa psykologer och psykiatriker som har nästan slitit sitt hår för att kunna se in i människans svåra själ, svåra situation. Jag tänker på all kärlek som har blivit stannandes i porten därför att man inte har kunnat förstå. Man har ingen insikt. Bokrullen är tillknäppt. Och Johannes, han känner att detta är så viktigt så han gråter. Bittert står det. Han gråter bittert för att ingen var värdig. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och det äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det här liknar ju varken rim eller reson. Där är det änglar i mångtal. Där finns det hur mycket som helst i den här situationen att åberopa. Någon skulle väl ändå kunna vara värdig. Och så får han ögonen på ett lamm. Dessutom ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Kär Gud. Och sen sjunger man en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Till du har blivit slaktad och hör, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor. Det var någon som måste dö. Och vi kan läsa hur evangelisterna i Bibeln vittnar om att en dag så står Johannes döparen som han brukar och döper människor till omvändelse. Och så kommer Jesus och ber att få bli döpt. Och när han har blivit döpt så kommer Guds välbehag över honom. Men Johannes döparen, han visste vem det var. Så han räcker ut sin hand där och säger, se Guds lamm. Och jag måste behärska mig för att inte ropa högt rakt ut. Jag får gå ut i skogen ibland och göra det. Se Guds lamm som borttager världens synd. Och i det ögonblicket... när Jesus ropar ut på korset, det är fullbordat. Då har det hänt någonting. Då är syndens makt bruten. Då är dödens makt bruten. Då är främlingskapet brutet. Och gemenskapen är upprättad. Och var och en som tror, hörde vi här förut, han får detta flytta in i sitt liv. Åh, halleluja! Det finns någonting som är starkare än fikonlöven. Vad är det för någonting? Det är klädnaden som Gud skapade. Han slaktade ett lamm och klädde Adam och Eva. Men han lät också sin son inta offerlammets plats. Så att det skulle finnas en rättfärdighetens klädnad åt dig och mig. Vi ska inte behöva gå klädda i fikonlöv. Halleluja! Vi ska inte behöva gå klädda i allt det här som världen erbjuder oss. Vi ska tacka nej. Klädd i Guds frälsning jag står. Domen ej längre mig når. Förening jag har i hans sår. Halleluja, är inte underbart? Åh, halleluja, vilket evangelium vi har. Detta är svaret på den nöd vi ser omkring oss. Detta är svaret på det elände vi bär inom oss. Syndens makt är bruten. Halleluja. Jag vaknade här om natten när jag hade talat med Gud så där. Man får vara lite personlig ibland då. Visst får man det. Ja, käre Jesus. Jag vaknade vid 4-tiden. Och så hörde jag ett bibelord citeras liksom för mig. Så här heter det, i Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Den 14 versen. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd. Och få komma in i staden genom dess portar. Det är ju helt otroligt fantastiskt. Det finns inte längre något flammande svärd som stänger dörren. Den som tvättar sina kläder får rätt. Juridisk rätt till livets träd. Gud måste stänga den gången så att inte synden skulle bli permanentad för evigt. Men han har öppnat pärleporten. Åh, halleluja! Han har öppnat pärleporten. Och då står det så här att Guds härlighet lyser upp den här staden. Den behöver inte ljus från sol eller måne. Inget avguderi behövs längre. Ni vet, soldyrkare och måndyrkare och allt vad det är för någonting som skrämt ute i bygderna håller på med. Vi behöver det inte. Därför att den staden som vi har hemortsrätt i behöver varken sol eller måne. Varför det då? Guds härlighet lyser upp den och hör, och dess ljus är lammet. Dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och så är det så underbart formulerat. Stadens portar ska aldrig stängas. Om dagen och natt ska inte finnas där. Käre Gud, vilket evangelium vi har. Men kom ihåg, det duger inte med någon slags klädnad annat än den som Jesus gav oss genom Golgatas seger. Det står så mycket underbart i den här boken så det är helt obegripligt. Käre gode Jesus. Jag ska läsa ifrån den 102 psalmen faktiskt. Man kan undra vad det är för framtid vi har. För länge sedan la du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och det försvinner. Och så kommer det, men du är densamme. Och dina år har inget slut. Tänk ändå. Det ska nytas ut. Det ska bytas ut. Det ska förgås. Och så får människor panik och tycker nu måste vi rädda planeten på något vis. Ja, vi har fått ett ansvar att ta hand om den här jorden som Gud gav oss, det är sant. Men vi ska inte vara kvar på den här jorden, utan det är nya himlar och nya jord som vi förbidar, står i min bibel. Och då är det viktigt att vi har klätt oss i rätt kläder. Så att vi får rättighet att gå in i staden och makt att äta av livets träd. Står det. Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och så står det så här, åt henne har givits. Det står inte hon har varit duktig. Hon har varit en väldigt skicklig väverska. Hon har varit väldigt moralisk. Hon har varit väldigt kärleksfull och god. Hon har gjort så mycket goda gärningar. Och hon valde till och med rätt politiska parti. Inte en chans, hörde min vän. Det finns inga rätta politiska partier. Det finns ett blod som talar om staden i Guds himmel. Halleluja. Och vill du bli delaktig så att du kan gå in genom porten, då ska du göra vita linnet, de heligas rättfärdighet, ska du vara iklädd. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Och linnetyget är det heligas rättfärdighet. Halleluja, evigt halleluja för ett sånt ord. Det finns en helig rättfärdighet, en evig rättfärdighet. Och vi fick del av den när Jesus dog på Golgata. Halleluja. Vi får del av den, vi får leva i den och vi får proklamera denna blodköpta seger i den här mörka världen. En och en ska själar räddas för Guds rike. En och en ska vi få nödga dem att gå in genom porten som heter frälsning. Det är upp till dig och mig. Gud välsigne er alla. Amen. Fader i himmelen, jag tackar dig. Tack att vi får vara med, Herre. Du har inte vänt dig ifrån oss, utan du är på vår sida i striden. Halleluja, Jesus. Ära vår Gud och Lammet i all evighet. Amen.